och hjärtligt varmt välkommen till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och tillsammans med min kompanjon Lukas Wennerholm gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite klättring. Vi har nu tillbringat ungefär en vecka vid Kebnekaise fjällstation nu i vinter. Och detta avsnitt kommer ta er till fjällstationen där vi fick möjligheten att spela in med stationens sportchef. Varmt välkommen, trevlig lyssning. Nu sitter vi här på STF Kebnekaise fjällstation och vi har fjällstationens sportchef med oss, Alexander Wingård. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket. Känns jättekul att få göra min då poddebut här nu med er. Så att det känns jättekul att få vara med här idag och prata lite allmänt om friluftsliv och livet här på Kebnekaise.
Och tidigare har du guidat i Salt och Lukta.
Precis, så jag började min fjällkarriär inom STF var det vintern 2020 i Salt och Lukta. Där jobbar man ju lite mer som både fjällvärd men också då som guide, som är min befattning då. Så att då jobbade jag i receptionen och ibland fick jag också ge mig ut och guida gäster ute på fjället, sommar som vinter. Men nu jobbar jag ju här på Kebnekaise istället, med en helt annan roll.
Du har ju hittat till världen inom STF, men vad gjorde du innan dess?
Det är ju en ganska lång berättelse som många andra har ju stora eller många livsförändringar, inklusive mig själv då. Så var jag ju alltid inställd på att man ska plugga när man väl blir stor och man ska ha ett så kallat riktigt jobb.
Inte röna runt på fjället.
Nej, men precis. Så jag var väldigt inställd på att jag skulle plugga vidare. Och efter några år, efter studenten, så då var jag ju inne på att jag skulle plugga civilingenjör. Så jag sökte in till inom maskinteknik, civilingenjör i Lund. Men kom inte in, så jag valde att göra ett år i Karlstad. Så där började då mitt karriärsliv, eller inför karriärslivet. Så jag pluggade ett år i Karlstad som civilingenjör. Ett år senare flyttade jag ner till Lund och fortsatte min utbildning där. 2014 tog jag min examen. Så jag har som civilingenjör inom maskinteknik och beräkningsmekanik.
Nästan som att vara fjällguide.
Nästan som att vara fjällguide, precis.
Det är den långa vägen till lavintekniker.
Ja, men jag gillar ju fortfarande det nördiga och det tekniska, så att vem vet. Och började därefter ett konsultjobb i Göteborg. Gjorde avancerade beräkningar inom, framförallt på kärnkraftsverken här i Sverige. Jobbade där i, jag blev nästan 1,5 år. Innan jag sen då blev varslad i och med att man då valde att gå en annan väg med de kärnkraftverk som vi har här i Sverige. Var arbetslös ett bra tag, men kände att till slut att nej, nu behöver jag nog få in lite pengar i kassan. Så att då ramlade jag in på ett jobb på Naturkompaniet och hittade en hel del människor som delade min glädje med att vara ute. Jag har alltid tyckt det är väldigt mysigt att vara ute, men det är ju framförallt löpningen som jag har hittat ut i skogen. Mm. Men här fick jag helt plötsligt se en annan typ av upplevelse. Att amen, det räcker att kanske att bara ge sig ut i ett vindskydd, elda lite, laga lite mat, sova ut under en tarp. Och blev lite förälskad i det livet. Mm. Butiksjobb är från och till ganska stressigt. Det är långa dagar, det är mycket folk. Och kände att det är kanske dags att kika på någonting annat. Av en slump så som det fungerar idag när det kommer till datingappar, så matchade jag med en tjej på Tinder. Gick på en dejt med henne och hon berättade att hon skulle upp och plugga till fjällledare i Åre. Så där någonstans såddes ett frö, kanske man ska säga, för just det här. Jag tänkte, men det kanske kan vara roligt. Mm. Så att ett år senare sökte jag in till fjällledarutbildningen i Åre på campus, en yrkesutbildning. Och inom utbildningen så är det flera veckor praktik och då gjorde jag ett antal praktikveckor i STF Salt och Lukta. Och sen dess har det väl egentligen bara rullat på, kan man väl säga.
Sen hur länge har du varit sportchef här på STF?
Jag tänker alltid tillbaka, det känns så himla länge nu, men det är ju inte så länge. Åren går ju, men nu ska vi se. Jag tycker det är lättare att räkna antal säsonger. Ja. Så nu är jag inne på min fjärde säsong. Så 2 somrarsäsonger och nu då 2 vintersäsonger. Så att, vad blir det? Jag tror det är sommaren 2022 då som jag började här på Kebnekaise.
Så vad gör du på jobbet?
Mitt främsta jobb här är ju att administrera själva guideverksamheten på Kebnekaise. Alltså att rekrytera guider, lägga scheman, inköp av utrustning som vi behöver i för att kunna guida våra gäster ut på berget, upp på sydtoppen och mer. Det är planering för nya aktiviteter, arrangemang. Det är alltid en massa utbildningar, kurser som man ska vidareutveckla sig. Ibland funderar på hur ska jag få ihop tiden. Det känns som att det är väldigt mycket tid, men man finner alltid massa grejer. Och det är ju också som är det fina med att vara här på fjällstation, att det finns alltid någonting att göra. Det fina också med att jobba på fjällstation är att det är en stor grupp människor och man jobbar tajt tillsammans. Så att ena dagen kan jag kanske stå i disken, men nästa dag så får jag jobba med mina vanliga uppgifter. Och fortfarande det jag tycker är absolut roligast är ju också de dagar när man väl får ge sig ut. Ja, men skapa minnen för de som väljer att komma hit då till TSDF Kebnekaise fjällstation.
Har du guidat lite grann?
Ja, det gör jag. Det är inte lika mycket som förr. Men ibland får även jag rycka in. Antingen när det är överbokat, det är stora grupper, folk är sjuka. Så det är fortfarande det jag tycker är absolut roligast. Det är att få ta ut människor på det här.
Så du lägger schemat lite underbemannat? Mm. Åh nej, nu måste ju jag.
Kan hända.
Man har ju sett när man varit här på sommaren att det är ju väldigt mycket folk och det brukar vara väldigt många som vill komma upp och se toppen på Kebnekaise. Hur många guider är ni som jobbar?
Under högsommarveckorna, nu ska vi se, de sträcker sig oftast över industrisemestern, var det vecka 27 till 30 kanske.
Juli då?
Juli.
För oss som inte pratar i veckor.
Ja, precis. Så juli till någon gång i mitten av lite senare del av augusti brukar det vara fullt ös. Och då är vi runt cirka 12 guider som jobbar. Mm. Vi har ju dagliga turer upp då till sydtoppen längs med Östra leden. Där vi då går över glaciär och vi gör en enklare. Ja, den är ju alltid upp till var och en och se vad som är enklare. Men vi sitter en via Ferrata-led på en klätterpassage upp till sydtoppen. Sen varierar det lite under säsongen. Det är lite färre i början av säsongen och även i slutet av säsongen. Men tittar man över hela säsongen så är vi kanske runt en 17 guider som jobbar olika perioder.
Jag kan tänka mig att man åker kanske inte gå upp och ner varje dag. Det blir lite slitigt för benen till sist kanske.
Definitivt. Men det konstigt nog är att man vänjer sig ganska fort. Det händer ibland att en guide får gå 3 dagar i rad.
Mm. Och det fixar man?
Ja, det är som sagt, man vänjer sig till slut. Vi upplever ändå att vi går i relativt lugnt tempo. Men det är långa dagar. Men man blir ju definitivt starkare med tiden. Desto fler höjdmeter man har i benen. Sen gäller det också att man tränar också.
Lite gratis träning i jobbet nästan.
Ja, nästan.
När brevbärare liksom inte räcker längre.
Ja. Ja, det är kanske inte lika mycket shorts som det är inom brevbäraryrket här uppe på topparna. Men
eller möjligtvis någon kanske zip-off-byxa.
Ja, det kan hända.
Fin då.
Ja, definitivt.
Alla dagar kanske inte är soliga.
Nej. Jag tycker ändå att det varierar från sommar till sommar. Men generellt tycker jag ändå att det är ändå relativt bra väder. Sikten kan variera.
Ja.
Det är väl det som oftast kan stöka till det. Och vind och så vidare.
Man har ju hört många historier om personer som kommit upp till sydtoppen och så är det bara mjölkvitt.
Ja.
Det känns som den klassiska Kebnekaise-toppen.
Jag har ett sånt foto.
Jag skulle nog tro att majoriteten av av alla de som tar sig till toppen under en sommar kommer förmodligen att se det i mjölkvitt. Men det tar ju fortfarande inte bort hela upplevelsen att göra en sån här bestigning. Det är ju fortfarande en hel dag, ett stort äventyr för många, inklusive för guiderna. Varje dag är inte den andra lik. Och det är det som är det fina med att göra turen. Ja, men vi säger 3 dagar i rad eller flera gånger i veckan, att vädret är så varierande, säsongen är så varierande att förhållandena kan verkligen vara skilja sig från dag till dag. Så att även om jag inte går så ofta, så tycker jag fortfarande att det är en rolig tur att guida och att göra.
Men du bor här.
Yes.
Hur är det liksom, bor du permanent här i din roll?
Ibland önskar man att man skulle vilja pröva att bo här permanent för att se skiftningarna i fjället och hur säsongen förändras. Men sen inser man ju ganska snabbt att man har ju familj och vänner nere i söder. Så att efter att säsongen är över, sommar som vintersäsong, så åker jag ner söderut. Brukar bo några veckor mellan vinter- och sommarsäsongen i Stockholm. Några månader i Göteborg under sommar till vintersäsongen. Det är mycket upp och ner. Men så fort man väl har tröttnat på en miljö, om man nu kan tröttna på miljön här uppe kring Kebnekaise, så är det dags att hitta en ny miljö. Så att mycket variation som jag tycker ändå fungerar väldigt bra för mig.
Jag antar att du inte jobbar dygnet runt här heller. Vad gör man i den här fjällmiljön när man är ledig? Vad gör du?
Klart att man jobbar ju inte dygnet runt, även om man ibland känner att det blir ganska många timmar på en säsong. Man får ju rycka in när det väl behövs. Men precis som många av de som kommer till oss här på STF Kebnekaise, så har ju vi i personalen ett stort intresse att vara ute. Så lite beroende på säsong så varierar aktiviteterna, kan man väl säga. Men jag har ju som sagt tidigare, ett stort intresse av löpning. Så det blir ju mycket att springa runt på bergstopparna här. Enklare klättring. Jag är väl inte riktigt där och sätta säkringar och göra de lite mer krävande turerna. Även om jag har en ambition av att göra det någon dag. Men mycket löpning. Vintern är ju framförallt skidåkningen som är det som lockar. Och det är ju vintern som jag tycker är perioden när Kebnekaise visar sig från sin bästa sida. Även om vädret kan skifta.
På vilket sätt? Vad är det som gör att vintern sticker ut?
Ja, min känsla av vintern är att den är lite mer lekfull. Givetvis är det lite mer saker man behöver tänka när det kommer till utrustning, kläder, väder och vind. Men det här att känna lite kylan, att gå upp för ett berg, sen ta bort sina stighudar från skidorna och sen få glida ner för ett fint åk eller en lite brantare sluttning och känna att pulsen höjs och klara det här även idag, är ju en fantastisk upplevelse. Och ibland har vi ju stunder när det är strålande sol och inte vindpust ute. Och dagar som dessa är det är ju någonting som känner att händer innan, som man inte riktigt kan förklara alla gånger. Den här euforin att vara ute en hel dag. Känna sig levande, känna sig fri, kunna gå över de stora vita vidderna. Det är för mig någonting som sticker ut. Och ja, det är ju lite lättare att ta sig fram på vintern än på sommaren, för det är mycket sten här uppe, mycket lös sten.
Mycket fotstukar terräng liksom.
Ja, det skulle jag definitivt säga. Men ja, konstigt nog så upplever jag inte att det är så många som stukar fötterna faktiskt. Det är ju alltid en och annan, men nej, jag tycker faktiskt att folk är duktiga på att ändå hålla sig på benen.
Ja, det är väldigt mycket mer vrickningar liksom.
Ja, ja.
Har du något liksom, har du någon go-to-aktivitet du gör på fritiden när du ger dig ut? Eller finns det någon liksom särskild runda eller någon topp du tycker särskilt mycket om?
Ja, pratar vi sommaren, när det då är framförallt då löpning som gäller. Tittar vi på en dag när man kanske bara vill göra en så kallad vilodag, så man ändå vill vara aktiv. Svårt med vilodagar här uppe. Så har vi en jättefin tur bort till något vi kallar för jättegrytorna. Jag brukar kalla den för badrundan. I tanke på att den följer jocken och man tar nästan varje tillfälle till att bada. Men en kanske en av de häftigare turerna tycker jag att göra, som ändå är, som jag själv ändå känner mig relativt trygg i att göra, är ju upp längs med Tolpagornis norra kraterkam. Tycker jag är en fantastisk tur. Men det ska ju sägas att den är ändå exponerad. Men det är ju också lite det som gör det roligt att vara ute. Att det kittlar lite i magen. Så på sommar skulle jag nog säga att det är någon av de turerna. Vintern, vi har ju vår kära Jökelbäcken som man går upp och ner längs med hela säsongen. Men tittar man på hela säsongen så är det ju oftast där som man gör några av de roligare åken. Vi hade ju en dag förra vintern, över en natt kom det, jag tror det var en 70-75 cm nysnö utan vind som bara la sig.
Hur tog ni er upp?
Ja,
simma.
I princip skulle man ju behöva göra det, men det är ju många väldigt aktiva personer här på Kebnekaise som tycker det är roligt när sådana här dagar händer. Och vi har ju ett jättefint gäng från lavinprognoser här på Kebnekaise under vintern. Så jag får ändå kalla den här min kollega Jenny Råghall. Skulle ju ut och observera. Hon var ju lite entusiastisk också över den här mängden snö. Så hon skulle ge sig ut tidigt upp i Jökelbäcken. Så hon la ett väldigt, väldigt fint spår. Men
ja, det får man betalt för det dessutom. Då,
då kan man ju ändå njuta av det.
Var stationen stängd den här dagen? Det var ingen personal på plats.
Ja. Det, jag tror att det kan vara varit lite sämre närvaro.
Eller, man gör tvärtom, så bara ja. Att säga, det är gratis skidguidning
ja,
idag.
Ja. Skulle man kunna göra. Det var en fantastisk dag. Och var ju även hört från lokalbefolkningen. Här, många av de som bor nere i Nikkaluokta, så är det många där som aldrig har sett den här mängden snö. Och det är väl lite den tiden vi lever i just nu, att vi ser ju en stor förändring i väder, att det är extremväder som sker från och till. Att väldigt kraftiga stormar, vi kanske får otroligt stora mängder snö eller regn under en väldigt, väldigt kort tid. Men som i detta fallet så var det ju bara roligt att det kom så mycket snö. Så en fantastisk upplevelse. Jag har aldrig känt den känslan förut, att ha så mycket snö runt omkring sig. Så att, det var många turer upp i Jökelbäcken denna dag.
Det känns som att man ska antingen ha en otrolig tur eller verkligen bo här för att liksom uppleva de här dagarna när det verkligen är så bra conditions.
Ja, jag personligen kan ju egentligen bara säga att ja, man ska nästan någon gång i livet pröva att bo och arbeta på fjällstation, just för att få hela säsongen. Man får verkligen de dagar där det är superbra. Man får dagarna det är sämre. Man får gemenskapen de dagarna man sitter kanske bara inne och kollar skidfilm som, de, som man gör idag till exempel när det är lite blåsigt utanför dörren. Så, men givetvis har man turen på sin sida och lyckas pricka in så är ju det förmodligen ett minne för livet.
De som kommer hit då, vi som är gäster här så att säga, vi, vart guidar ni oss mer än om man tänker Sydtoppen tror jag de flesta känner till på Kebnekaise. Men finns det någon mer turer som ni guidar på?
Så om vi nu tittar sommar så är det ju framförallt Sydtoppen som lockar. Vi har också på sommaren har vi ju turer till Nordtoppen. Då man då bestiger Sveriges två högsta toppar, Kebnekaise Sydtopp och Nordtopp. Den görs med bergsguide för att den går över en exponerad rygg. Så att det krävs att man har den typen av kunskap. Och, så de två är ju väldigt populära på sommaren. Sen förra sommaren så drog vi igång ett samarbete tillsammans med Tarfala forskningsstation. Då vi drog igång en tur upp till forskningsstationen i Tarfala med våra guider. Att våra guider guidar upp till forskningsstationen. Där uppe får man möta forskare som berättar om deras arbete på glaciärerna. För tyvärr ser vi ju att det sker ju en minskning i storlek på glaciärerna. Så att än så länge har inte den riktigt kommit ut och fått något stort genomslag, men vi hoppas alltid att det ska komma fler personer som är intresserade av den här turen. För vi tycker fortfarande att även om vi vill vara och arbeta i den här miljön så måste vi också göra det med eftertanke. Och jag tycker att det är superviktigt att man får ta del av information och forskning och, som man görs här i området. För det görs ett otroligt stort och fint arbete här uppe på glaciärerna. Jag tror att, om jag inte minns fel, så har vi ju världens längsta mätserie på en glaciär här uppe i Tarfala. Så det gör vi. Givetvis så kan vi göra fler turer när det är på efterfrågan. Men när vi håller oss oftast till de turerna på sommaren. Vintern jobbar vi ju i princip eller mestadels med toppturskidåkning. Vi har ju arrangemang, veckoarrangemang där vi är ute och försöker hitta de bästa åken utifrån säkerhetsaspekt men också då vart den roligaste snön kan finnas. Och givetvis har vi ju vår tur upp till Sydtoppen som blir ju annorlunda på vintern med tanke på att stålvajen som vi går på sommaren ligger under snö. Så då sätter vi upp vinterrep och går upp. Så det är en väldigt, väldigt häftig tur också.
Är den mer utmanande på vintern skulle du säga?
Jag skulle säga att den är det. Det är mycket på grund av väder och vind. Det är mer utrustning. Själva klätterdelen som vi då kallar den är lite brantare, men samtidigt tycker jag också att det är en häftigare upplevelse. Och vem gillar inte att stå på toppen för att sen kunna åka skidor ner?
Ja. Istället för att gå.
Ja, det, så att, på så sätt tycker jag att den är fantastiskt, jättefin tur. Sen har vi också från och med i år en ny tur för att introducera folk till vintertältning, vilket känns jätteroligt.
Vi är lite ensamma här i vintertält.
Ja, det är inte så många, nej. Men jag misstänker, som inklusive som jag tycker, så är ju vintertältning en jättehäftig upplevelse. Eller vad säger ni?
Ja, det är härligt.
Ja, lite kallt ibland och det är mycket tid att smälta vatten, men fortfarande här att få vakna upp utomhus är ju väldigt, väldigt häftigt. Så då har vi en tur bort mot Singistugan där man får pröva på att både bo lite på fjällstuga men också få en, vad ska man säga, en snällare introduktion till vintertältning. Att vi sover någon natt ute på fjället men även det finns möjlighet att sova någon natt i tält vid fjällstuga. Och känns det inte riktigt bra, då kan man lika gärna gå in och sova i en inomhus istället. Så att vi vill ju inspirera och få folk att komma ut och ja, men skapa nya erfarenheter och upplevelser. Så det är ju bara roligt att bredda folks, vad ska man säga, fjällkunskap.
Jag kan tänka mig att ni måste få gäster från nästan lite hela världen hit, va?
Ja, definitivt. Jag tycker framförallt på vintern har jag ju sett en större mängd internationella gäster. Framförallt de här första månaderna, eller första veckorna under mars månad. Då är det mycket internationella gäster. Nu kommer jag ju upp i slutet av januari och givetvis träffar man alltid lite turister som är ute på egen hand. Även om stugor och fjällstationer är stängda så kör man ett race ute på fjället, vilket är jättekul. Sommaren är det ju framförallt den svenska gruppen som är ute och besöker oss här på STF Kebnekaise. Men definitivt så är det fler internationella gäster som besöker oss, vilket är jätteroligt.
Ja, det känns ju nästan som den här veckan vi har varit här, att det är nästan utländska turister i majoritet.
Ja. Ja, det skulle jag säga att det är.
Fransmän och tyskar. Ja. Och
jag blir ibland lite så här förvånad över hur hittar man hit? lilla Kebnekaise uppe i norra Sverige, där det är kallt och blåsigt, men också väldigt, väldigt fint.
Men det är liksom den här typen att kunna vara i en dalgång på det här sättet som man kan vara här. Det finns ju inte riktigt på samma sätt i Alperna. Nej. Utan där är ju hytterna på hög höjd, alltså uppe på 2000 meters höjd. Och du går bredvid eller liksom på skuldran av berget. Ja. Medan här kan man ju röra sig på liksom Karlfjället. Och om man är i Europa, då har man ju byggt motorvägar där.
Jo, men definitivt. Och jag tror ju också att många internationella gäster uppskattar att komma till Sverige mycket för vår öppenhet till naturen då, med allemansrätten. Och sen ska man ju inte ta den för givet, utan verkligen värna om den. Och det tycker jag att många internationella gäster har. De har ändå ett stort tänk på miljön, även om de har rest långt.
De som dyker upp här och vill gå med, vad är det för människor, skulle du säga?
Det är en väldigt blandad klick människor. Allt ifrån väldigt fjällvana människor till nybörjare, till unga som äldre. Så jag skulle nog säga att vi täcker ändå, vad ska man säga, hela spannet. Ändå en del barn också. Vi erbjuder ändå privata turer i så fall för barn som är under 16. Annars är det åldersgräns på våra turer. Men jag tycker det är fantastiskt att se också den här bredden människor som vill komma ut och upptäcka de här delarna. Sen tycker jag att det är jättebra om man också man läser på. Man skapar sig en bra bild innan man väl kommer hit. Man skapar sig rätt förutsättningar. Sen precis som alltid, väder och vind kan ställa till det. Men har man tänkt antal steg längre fram, då skapar man sig bättre förutsättningar för ett lyckat toppförsök, tycker jag. Men som sagt, jag tycker det är fantastiskt roligt att se så många människor som kanske aldrig hade tagit sig till fjällen annars, som kommer hit. Och jag tycker det är också väldigt fint att det finns stugor, det finns fjällstationer. För alla är ju inte sugna på att sova i ett tält på vintern.
Ja, men jag tycker det är verkligen så det bästa av två världar. Kunna ha tältet bara en liten bit bort från fjällstationen, men ändå kunna slippa koka vatten. Vi kan gå hit och ta vatten. Och så det finns någonstans att liksom gå in och bli varm på dagen. Ja.
Och det är också väldigt fint, tycker jag, när man går här i gångarna eller går ner i storstugan. Det är som ett litet surr, eller det är ju ett ganska stort surr. Men människor från olika bakgrunder och erfarenheter kan samlas och bondas kring ett och samma ämne och fortfarande tycka det är väldigt roligt. Och det tycker jag är jättefint att få höra och se.
Jag tycker också det känns väldigt roligt att det är just att det blir så blandat, att inte bara de som redan har hittat i fjällen som också hittar hit, utan att det blir en, på något sätt ett steg in.
Ja.
För mig var det här också den första turen jag gjorde, för att jag tror väl det är väl det här med den Sveriges högsta topp. Det är det som lockar. Man bara, Kebnekaise, dit kanske man ska åka. Det måste ju vara en stor del av. Åtminstone bland de svenska turisterna. Ja.
Jo, definitivt. Toppen lockar. Sen tycker jag att det finns så otroligt många fina områden här i fjällen som inte är Kebnekaise eller kring Kebnekaise-massivet. Som sagt tidigare, jag började ju i Saltolukta. Otroligt fina fjäll. Lite lägre fjäll, men ligger otroligt vackert vid en fjällsjö. Och sen då relativt nära, för det är nästan 2,5 mil in till Sarika. Kanske inte något man gör i en handvändning, men så att. Och det är samma som med Storulvån och Grövelsjön med sina jättefina längdspår utanför för dörren. Abisko med Nolja och starten på Kungsleden och som Norrsken nu på vintern. Och, Helags och Sylarna. Och, så det finns så otroligt mycket. Som bara ligger utanför knuten.
Jag kan tänka mig att det här blir som en ögonöppnare för folk. Ja. Om man kommer hit en första gång och bara, jag ska bestiga berget då. Och sen, titta, fjällen.
Ja.
Och sen blir det ett livslångt.
Absolut, så det, men verkligen. Sen finns det ju så otroligt många fina turer som inte är Kebnekaise sydtopp eller nordtopp. Så ibland önskar man, och det gör ju vi guider vårt yttersta, att verkligen tipsa folk om de här andra små multanställen som vi har upptäckt när vi har varit ute. Alltså Skartaklacken, otrolig utsikt över Kebnekaise-topparna. Uppe i Tarfala, fantastiskt att vara där på fjällstugan och basta och sitta i grytan där med toppar, 2000 meters toppar runt omkring.
Det är en lätt väg upp till Kaskasetjokka.
Precis, och upp för Kebnekaise som är ändå sett ganska låg till sin höjd, men att få stå nästan nedanför Kebnekaise-väggen. Man känner sig lite liten, men ändå väldigt ombonad i ett sånt läge. Så att, det finns så otroligt mycket fina turer. Och Silverfallet, man behöver ju inte ge sig upp på topparna. Bara hålla sig nere i dalgången. Men som sagt tidigare, om man kör ner eller går ner till Jättegrytan och badar i en kall jock. Det är också en fantastisk upplevelse.
Finns det någon topp här omkring du inte har varit på som du har på din önskelista?
Ja, det finns det väl ändå. Det man ju ser från fjällstationen är ju Singi, men den står inte riktigt högt i kurs.
Nej.
Vad jag har fått höra från andra kollegor här som har varit där. Så den tror jag avvaktar med. Men det är väl kanske framförallt upp mot Tarfaladalen finns ju en del fina toppar, men toppar är inte allt. Det är ju oftast hela turen som gör rolig. Så det finns otroligt mycket att upptäcka.
Jag tänker, det är ändå en ganska seriös miljö. Det är mycket liksom branter runt omkring och saker som kan hända. Sker det några olyckor här uppe eller?
Ja, alltså vi kommer nog aldrig kunna komma ifrån olyckor här uppe. Förvånansvärt är ju att jag tycker att det är väldigt lite olyckor ändå. Givetvis så är det en del utryckningar för fjällräddningen som hjälper folk som har hamnat i nöd uppe på topparna. Men generellt upplever jag att det är relativt lite olyckor. Som sagt tidigare, det är ju någon stukning, ibland någon ramlar. Men och visst, det har ju skett dödsolyckor här uppe också. Men tack och lov så är det inte mer än vad det är med tanke på hur mycket människor som rör sig här.
Något annat jag funderat över, det är ju ni har inte funderat på att köra någon typ av glaciärkurser. För det finns ju liksom en vi har ju tre fina glaciärer här uppe. Vi har Storglaciären, Björlängs och liksom Isfallsglaciären som är väldigt tillgängliga. Vi har en forskningsstation som forskar på glaciärer. Men det är inte så mycket verksamhet just kring glaciärerna i min bild i alla fall.
Tidigare år så har ju SDF haft en hel del kurser och givetvis så dyker det alltid upp ett antal mejl varje år som efterfrågar en glaciärkurs. Och givetvis skulle man kunna anordna det. Det kräver ganska mycket mer organisering kring att skapa ett sånt paket. Vi behöver också fixa bergsguider och så vidare. Så att vi har nog lite lämnat det och fokuserat på de paket och aktiviteter som vi gör väldigt bra. Vi tror ändå på att vi ska inte ha ett för stort paket erbjudande med för många grejer. Utan vi har lite färre och gör det väldigt bra. Sen finns det ju jättemånga duktiga bergsguider som mer än gärna ställer upp. Och är det så att man är intresserad av att göra en glaciärkurs eller liknande så får man väldigt gärna höra av sig till mig. Som sagt tidigare, jag tycker det är jättekul att berika folk med nya kunskaper. Och kan jag då vara en del i att förmedla kontakter till de som vill ge sig ut på glaciärer så hjälper jag mer än gärna till. Jag tror på att vi alla ska samarbeta, vi som jobbar inom branschen. Jag tror att det skapar en fin balans mellan. Så jag hjälper mer än gärna till att hitta såna här typer av event. Men tyvärr så kommer nog inte SDF att ge sig in i den verksamheten igen eller arrangera de typer av turer. Men vi vill ju väldigt gärna arbeta nära med forskningsstationen för det är ju verkligen ett projekt eller ett ämne som vi brinner väldigt mycket för här på station.
Många av de som kommer hit som inte vet att den finns.
Ja, definitivt. Ja. Och de gör ju ett jättefint arbete där uppe. Det är en stor mängd människor som kommer hit väldigt engagerade, väldigt duktiga och väldigt kunniga inom sitt område och gör verkligen sitt yttersta för att belysa det problem som vi står inför idag med den här miljöförändringen som vi är i. Så att jag hoppas verkligen att de får det stöd de behöver för att fortsätta sin verksamhet där uppe. För den personligen tycker jag den är väldigt, väldigt viktig.
En annan grej man läser och ser lite om Kebnekaise fjällstationen kanske framför allt varje år, det är ju att det brukar alltid komma något reportage om att det lämnas ganska mycket skräp och annat runt här i omgivningen och kanske i anslutning till just fjällstationen. Ser du någon förändring i det? Blir det bättre? Blir det sämre? Vad kan folk göra för att det ska bli mindre problem?
Ja, alltså jag tycker att det är ganska jämnt över säsongerna. Vintern ser man ju inte så mycket av det för att antingen har det blåst iväg eller så är det gömt under snö.
Men vi är ju lite färre som tältar också. Det borde ju kunna...
Ja, tyvärr får jag nog säga att ja, det är en del skräp på bergen i miljön. Svårt att säga om det kommer från de senaste åren, om det kommer för lång tid tillbaka. Men tyvärr så är det, tycker jag, mycket skräp. Jag tycker att det är oacceptabelt att det slängs skräp. Sen givetvis alla tappar skräp från och till. Men ser man någonting då kan man ju lika gärna plocka upp det för någon annan. Och där jag kan uppleva att man ser mest skräp är ju där det rör sig mest människor. Och tyvärr ser vi också att det lämnas kvar en hel del skräp uppe i toppstugorna. Vilket gör många fjällvandrare eller fjällfarare, men även oss som jobbar här, väldigt ledsna. Jag tycker det är jättekul om man vill fira att man har varit på toppen och dricka lite bubbel eller äta en god choklad eller vad man nu gör. Men arbetet att bära upp är ju väldigt mycket större än att bära ner skräpet. Så en uppmaning är ju verkligen att det man tar med sig upp, det ska man ta med sig ner. Vi gör vårt yttersta verkligen för att, eller vi kan alltid göra mer, men vi brukar organisera i alla fall en eller två turer för personal som går upp på sommaren då och städar på leden.
Ja, det är tråkigt att det ska behövas,
ja.
Såklart.
Ja, man tänker ju den bästa världen så skulle ju, ja, men jag och Lukas och alla andra som också går upp som, liksom, som civilister så att säga, ta med något litet skräp, och på det sättet så skulle det liksom vara liksom minimalt med effort för alla.
Absolut.
Om vi alla bara hjälpte varandra.
Och jag ska ju inte själv säga att jag är något helgon eller så, utan givetvis så missar jag också. Men som du säger, det är ju, kan alla hjälpa till och göra någon liten grej varje gång man ger sig ut på fjället, så är ju det otroligt värdefullt. Vi vill ha en skräpfri fjällmiljö, för det är så som den är tänkt att den ska vara.
Och jag vet ju att det funkar och att folk är snälla, för att jag tappade ett steg igen på toppen av Kebnekaise för ett gäng år sedan. Och jag märkte inte det, för snön var så djup. Och det är liksom, jag märkte inte det på stegen eller någonting. Och sen så när jag kom ner på glaciären, då upptäckte jag att stegen var borta. Och några timmar senare så återfanns det på fjällstationen.
Det är ju väldigt fint att det är någon som tänker den tanken. Precis. Och det skapar ju en gemenskap här uppe ändå, tycker jag, just med att alla ger sig ut på en och samma tur. Så att många är ju fantastiskt duktiga och tänker på varandra. Men jag tror många skulle också behöva en känga i baken. Om man får vara lite hård men ändå lite snäll.
Ja, men vi uppmanar alla lyssnare som planerar att komma till Kebnekaise att dels definitivt inte lämna något skräp, men kanske också plocka med sig någonting ner. Det uppmanar vi till. Ja.
Men att bo här, det är ju vi pratar lite om väder, det kan skifta väldigt mycket. Jag har ju sett bilder, ni liksom fått gräva fram stationen vintertid. Är det något som sker ofta?
Oj, nu har jag ju bara varit här i två vintrar och givetvis är det en del skottning när man väl kommer här. Ja. När jag kom här då i slutet av januari, först på stationen, så... Ja, det var en del skottande. Skotta fram ut ingångar och sätta på element för att få någon värme. Och,
det kan vara lite kallt här kanske.
Det var lite kyligt i början, men jag visste vad jag gav mig in på. Så att jag tyckte ändå att det var en kul att vara här tidigt. Och... Jag vet inte om, kanske, jag antar att många lyssnare kan förmodligen relatera med mig, men på något vis så tycker man att det är lite roligt att skotta ibland. Jag vet inte riktigt vad det är som...
Det är för resultatet.
Ja,
det syns ju verkligen.
Precis, man gillar det här när det försvinner saker.
Jag gillar också att gräva, så det kan jag relatera.
Så att på ett vis, det är lite kul att gräva och skotta snö. Men... Som du sa, att det blåser ju mycket här och mycket av snön landar ju någon annanstans. Mm. Men visst, det är mycket arbete att få igång en station.
Ja, du säger att du åkte upp i januari. Det betyder att stationen är bemannad en hel månad innan den öppnar.
Vanligtvis inte är det inte, utan kanske i mitten av februari. Brukade finnas personal här.
Okay.
Jag frågade min chef om jag kunde få åka upp lite tidigare för att kunna få vara här. Kunna lite komma in i jobbet. Men framförallt så lockade bergen. Skidåkningen, snön, vinter. Nu har det varit en ändå relativt fin vinter i söder. Nu har jag gjort det här då, som sagt, i ett antal år, men det är inför varje säsong så är det ändå ett litet pirr och man känner att nu ska det ändå bli kul att få komma upp igen.
Härligt.
Ja.
Kände du likadant i somras när det kom ett skifall och avloppssystemet drog iväg?
Ja, då var jag ju redan uppe på stationen, så att det var väl egentligen bara att lösa det hela. Det var ju precis så, när vi pratade om snön, så var det ju en spännande upplevelse att det kom så mycket regn. Mm. Och att ja, det skapade ju en hel del problem. Men jag får också ändå säga att jag tycker många inom organisationen, många framförallt säsongsarbetare här på fjällstationen, gjorde ett fantastiskt jobb. Jag tror inte att jag har sett ett så stort engagemang under de år jag har jobbat inom SDF. Så otroligt fint av de som jobbade här i somras. Och sen givetvis alla gäster som kom hit, men ändå tycker jag ändå visade upp en god min, även om vi nu inte kunde...
Det är lite som när man hamnar på ett försenat tåg. Ja,
vi ville verkligen, det var ju en jobbig upplevelse, eller en situation. Ja. Men vi är otroligt tacksamma för alla de som ändå ville komma hit med ett gott bemötande och en god min. Så att det är ett minne faktiskt.
Ett skitminne.
Ja.
Ja. Ja, men nu har ni ett nytt avloppssystem, eller?
Ja.
Ja, det verkar så i alla fall. Ja, det är ju skönt. Får vi hoppas att det står kvar några år.
Det kommer det göra. Det kommer bli jättebra. Jag har stort förtroende till de som arbetar med det.
Två vintersäsonger, två sommarsäsonger har du jobbat här. Hur länge känner du att du vill leva det här säsongslivet?
Ja, alltså så länge jag tycker att det är roligt och känner att jag får ut det jag vill av att jobba här uppe, så kommer jag fortsätta göra det. Och än så länge så har jag inte riktigt känt att den dagen har kommit, utan det är alltid massa nya utmaningar, nya upplevelser, nya människor att träffa. Sen givetvis man ju ändå är avkall på saker i livet. Att resa hit upp under ett antal månader varje år. Att vara borta från vänner och familj, det är inte kanske det roligaste. Men det är också väldigt kul när man får besök. Så att, som sagt, så länge jag tycker det känns roligt, jag får ut någonting av det. Jag trivs väldigt bra och jobba för SDF. Jag tycker det är en fin organisation som bidrar till mycket att underlätta för folk att komma ut i fjällen. Jag tror att det här rena kontorslivet som jag pratade om tidigare, de dagarna är nog förbi, om vi säger så.
Lite skillnad mellan beräkningar på
kärnkraftverk och sitta här på en fjällstation nu. Jo, definitivt. Men jag tror mycket på det här också, att jag antar att det är kanske en och annan som lyssnar ut som drömmer om att få göra ett annat typ, leva ett annat typ av liv. Och givetvis skulle jag ju säga att man ska ju vara, vill man verkligen göra någonting, då tycker jag att man ska ju köra. Men jag tror att bara att vara öppen och låta saker och ting lite ske utan att man funderar så mycket, det blir oftast rätt bra ändå.
Lättare sagt än gjort det där.
Det är definitivt när man sitter här med lån och bilar och familj.
Men hur gick det med den där Tinder-dejten?
Vi träffades inte på några fler dejter i alla fall. Men så jag vet att jag träffade henne några år senare då uppe i Åre. Mm. Men nej, ingen kontakt med henne.
Det var ändå en liten så här cliffhanger.
Ja,
där.
Ja. Det hade ju varit väldigt roligt om det nu väl blev någonting mer. Men nej, det är också väldigt kul att träffa nya människor. Man vet ju aldrig vart det kan leda. Som i detta fallet så blev det ju verkligen någonting väldigt, väldigt bra. Nu sitter jag ju här på Kebnekaise och jag kanske inte hade gjort det om jag inte hade gått på den dejten.
Verkligen så här, slumpen.
Ja.
Det är en stor påverkan.
Ja, men definitivt. Fundera inte så mycket.
Nej.
För att knyta upp den här säcken så har vi liksom fem lite snabbare frågor.
Ja.
Och då börjar vi med bästa maten på fjället.
Oj. Tyvärr är jag ju ganska dålig på att äta mat när jag är ute på fjället. Ja, den är svår alltså.
Fem långsamma frågor.
Ja, det är
definitivt. Om du är på en flera dagars tur då med tältet.
Ja, nej men jag själv försöker, när jag ger mig ut på egna äventyr, alltså längre om du säger ren vandrings, då gillar jag ju att torka egna grönsaker och göra mina egna maträtter. Det tycker jag oftast blir det bästa. Så vi får säga mycket torkade grönsaker, linser.
Det är bra, det gör vi ju här.
Ja. Men rena äventyrsturer, då blir det mackor och choklad.
Vad har du på fötterna när du är ute?
Oftast löparskor.
Mm. Yes. En till mig.
Ja. Många tycker du springa på toppar i löparskor är kanske inte den bästa alternativet av skoval. Men man vänjer sig, man får bygga upp styrkan i fötter och allt annat där.
Vad glömmer du alltid i packningen?
Jag glömmer... Tandborsten brukar vara den jag glömmer när jag väl ska ut på någon flerdagars tur, tyvärr. Så att det blir ju alltid det första man får göra när man väl kommer tillbaka till stationen så man slipper skapa lidande för alla andra runt omkring.
Vilken är den bästa månaden på fjället?
Får jag säga sommar som vinter eller är det...
Ja, vilken månad som helst.
Får jag en sommar och en vinter?
Det går bra.
Det går bra, ja vad bra. Men jag är ett stort fan av hösten. Alla färger, krispigheten i luften, inga mygg. Och sen då det här lite pudriga på topparna. Det kommer lite vit snö. Det är grant alltså. Men alltså jag gillar ändå mars. Tycker det är en fin månad.
Mm.
Man kan få en del väldigt fin snö. Det är ändå... man gillar ändå lite kyla tycker jag. Det är lättare att klä sig till kylan än när det är för varmt.
Det är lättare att bo i tält också.
Ja.
Det är inte blött.
Ja. Så att den här mars tycker jag är en fin månad att vara i.
Då vart det vintern. Då tar vi mars.
Ja,
precis. Och din favoritplats i fjällvärlden?
Jag får nog ändå säga att salt och lukta har nog ändå satt ett stort prägel i mitt fjällliv ändå. Jag har väldigt många fina minnen och fina vänner som fortfarande är kvar och jobbar på stationen. Och tycker att det är en magiskt fin plats. Så den har verkligen satt sig i hjärtat på mig. Men givetvis, Kebnekaise är häftigt och det är en miljö som kanske matchar mina aktiviteter bättre. Om man nu ska titta på mer, prata med hjärtat så är det alltid nog salt och lukta som är min plats.
Gött. Då stänger vi boken med salt och lukta i minnet.
Ja.
Och så tackar vi hjärtligt för att du kom hit för att prata lite med oss, Alexander.
Jättestort tack för att jag fick vara med och snacka med er. Det har varit otroligt roligt.
Det är den bästa studion vi har haft än så länge. Liksom. Det är bra akustik och vi kan liksom se fjället och höra vinden där ute. Ja. Det är stämningsfullt.
Nej.
Det låter som att ni får ta upp alla era gäster hit och rigga upp en studio här istället framöver. Kanske blir säsongsjobb för er också.
Ja, precis. Får höra, prata med Steff och se. Ja, möjlighet för det här. Ja, tack så jättemycket.
Tack. Ja, stort tack.
Med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill ta upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss, hör av dig till oss på vår Instagram, Fjällvandringspodden. Glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och
Lukas Wennerholm.
Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet eller följ oss på Patreon så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller att redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om 2 veckor.